Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***?
So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hockeyvänner, det är dags igen. Ja, ni kan tänka er va? Ja, det kan ni. För det är Viaplay hockeypodcast nummer 357. Ett uppehåll sedan i juni, 30 juni. Då spelar vi in den senaste podcasten. Det handlar om att Colorado blev Stanley Cup-mästare. Nu heter mästaren Vegas, men samma trio här i studion. Jag är väldigt glad när jag tittar till vänster och ser Erik Granqvist och rakt fram och ser Håkan, direktören Södergren. Vad trevligt att se. Jag börjar med den äldsta Håkan och frågar, hur mår du?
Ja, jag kan inte klaga så mycket faktiskt. Jag väntar länge på den här comebacken, det här sabbatsåret som vi tog. Alltså, det har känts långt, så att, just nu tycker jag att det är trivsamt.
Hur oväntat känns det här, Erik, för dig?
Ja, det är lite grann, jag tänker på så här, filmen Ocean's 11, när de drog ihop gänget igen. Och vi får nästan säga Ocean's 15 för det här då, när du ringde. Och jag och Håkan sa ja direkt, vad kul att vi får prata lite hockey. Jag saknar den här hockeyterapin och tugga mer och tacka alla också lyssnare som regelbundet varje vecka skickar, när drar ni igång podden igen? Och så kärleken från er som har lyssnat och till den här sporten vi älskar, det är därför vi sitter här.
Ja, för det är en ishockeypodd och den föddes ju redan 2012. Vi var rätt tidigt ute, vi får bara massa skit om man säger att vi var den första hockeypodden, så det ska vi inte ta, men vi var där och nosade relativt tidigt. Och det var så här att jag låg på en solsäng nere i Spanien förra veckan. Jag brukar inte ha tid och jag brukar vara lite för rastlös att lyssna på podcast. Du gör ju det väldigt ofta, Erik. Mm. Men den här gången så plöjde jag podcast efter podcast efter podcast och bara, varför inte vi en podcast längre? Det är ju hur kul som helst. Så då blev det en sms-tråd och ni bara direkt, pang, vi kör såklart. Sen får vi se hur frekvent det blir. Det är inte säkert att det blir varje vecka, men förhoppningsvis blir det. För det är en säsong som stundar som kommer bli väldigt, väldigt häftigt. Men innan vi går in på den får du berätta lite, Håkan, vad du har gjort i sommar. Du ser ut att må väldigt, väldigt bra.
Ja, jag har inte gjort så himla mycket va. Dels så har jag lite problem med en höft och gammal krigsskada som man säger från åren i rinkarna. Men sen har jag faktiskt spelat golf rätt mycket och haft angenbart farfar en stor del också faktiskt. Ja. Lilla William som fyller 3 år nästa vecka, så har jag varit och hälsat på lite och haft hemma hos mig också. Så att sommaren har gått för fort. Det är, alltså egentligen, jag ska säga så, det är jättekul att sitta här med er. Men när jag tittar ut på vädret idag så fattar jag inte vad jag gör här egentligen. Det är ju golfväder. Ja. Man skulle ju vara på golfbanan idag. Men det här, jag tar det här som ett substitut för er. Och det är nästan lika trevligt. Men jag måste säga, du glömmer ju vår historia. Alltså, det här är ju som en sån här födsel som man läser om i tidningarna, liksom att man är tvungen att förlösa sin fru i baksätet på en bil, för den här podden är egentligen född i baksätet på en bil på väg till en hockeyallsvensk match. Ja. Så är det.
Ja, men så var det. Det var ju inte, nu sitter vi ju i en jättefräsch studio här på Ringvägen på Viaplay-kontoret, men så var det verkligen inte på den tiden, utan då var det ju ofta på pizzerier. Jag vet inte varför det blev, men det blev ju pizzerier som blev ett signum för den här podcasten. Och sen när vi var väldigt i tidsnöd så testade vi att spela in i en bil upp till Leksand, jag för mig. Det lät ju så där liksom.
Gjorde alla sändningar lät ju så där för att vi spelade in då så att säga i vanlig lokal med massor med folk runt omkring. Det är inte sådana här alltså, med ombonat och dator och ljudmaskiner och allt packen så.
Jag får fortfarande sms av Harald Lyckner. Grattis till en väldigt bra karriär som expert också, Harald, som ju har slutat nu på Simor.
Han var ju sämre som tidigare. Golfare dock.
Han är det?
Ja, och mycket sämre.
Han spelar ju på heltid. Han spelar ju mer golf än Victor Hovland. Ja. Men det är ju bara en sån sak. Men han säger ju alltid fortfarande, så kommer ett sms. Niklas, det finns sexan växel på bilar. Det var bilar man kunde växla. Behövde göra det själv då.
Precis.
Och vi var uppe i Haparanda, tror vi skulle göra Asplöven där uppe. Och jag körde hela vägen uppe, undvik renarna och allting och aldrig i sexan, och det tyckte han var skitkul, Harald, för han ska ju vara den som ska
du
köra
bil. Du visste ju inte att det var sexväxlad bil. Nej, det var det som var grejen.
Försökte snacka bort det där. Men nu rullar vi vidare helt enkelt, och Erik, vi vill ju höra hur du mår. Du ser också oförskämt fräsch ut. Har du varit mycket i stugan i Ängelholm vid havet och andats in, andats ut?
Ja, det har det varit, och ni har ju stående inbjudan där, och Niklas Holmgren och Jeanette och hälsa på, och han sa det, vilket lugn. Så det är svårt att tro, men vi satt där och bara blickade ut över havet och sa inte så mycket. Vi bara njöt av att finnas till, jag och Homer. Men annars har det varit, jag och Johan Esk har ju ut boken Inkilad om dolda övergrepp i idrottens skugga. Så det har varit ganska mycket ut och prata för idrottsgymnasier och ungdomsledare och föräldrar och... Så det känns ju meningsfullt, men jag har faktiskt, det pirrar i kroppen och jag längtar lite extra mycket inför den här säsongen.
Varför då?
Ja, men när vi började jobba ihop för 10 år sedan, då var det ju säsongernas säsong, du minns, vi åkte runt och det var 4 lag som skulle upp från hockeyallsvenskan, och det var en otrolig säsong. Men det vi har framför oss nu med Avicii Arena, 4 NHL-lag där, och sen är det JVM i Göteborg med riktigt bra årgång, guldläge, och sen kommer då hockey-VM i Prag, och så kröner vi det med Stanley Cup. Alltså ni hör ju själva vilken otrolig inspiration. Men jag måste säga att jag är väldigt inne i tennis nu också. Jag kollar på Alcaraz och Djokovic. Det är ju på repeat nu, och jag skulle försöka vara Alcaraz faktiskt på grusplan. Det hade regnat på natten, så jag sprang fram på en stoppboll som svågen la. Precis när jag träffade bollen så fastnade jag i gruset och gjorde en faceplant och en kraftig stukning på bägge fingrarna på vänsterhanden. Så jag har ju inte rört en golfklubba. Jag missade ju brisgolfen, jag missade jag bara cancergolfen. Men ni var där och skötte er med den äran. Men det har blivit mycket tennis, framförallt framför rutan. Alltså jag är, ursäkta, imponerad av den här nya generationen, Alcaraz med flera, som då möter Djokovic som fortfarande är den största.
Nej, jag håller med dig. Det har fått en liten revival där. Så tennisen, man trodde ju att den skulle ebba ut lite när Federer la ner. Nadal är så skadad så att det är tveksamt om han kommer tillbaka. Sen så kom då nya Nadal där, Alcaraz, så att det blev ett väldigt kul att spela. Ni har ju en likhet. Ni har ju lika stora armar. Han är ju där och nosar på den nivån, Alcaraz. Och jag menar, så ung, hur gammal är han? 20?
20.
Han är 20, men det farliga med att se honom var ju att jag trodde att jag kunde röra mig som Alcaraz, som en panter. Men det visade sig att jag var bulten och landade på ansiktet. Men nu är jag tillbaka och fingrarna börjar bli raka igen.
Ja, de ser fina ut. Jag gissar som målvakt att man har rätt sneda fingrar ändå efter en sån lång karriär. Helt klart.
Jag har några frakturer på pekfinger framförallt, men jag har aldrig landat på handen och stukat fingrarna på det sättet. Så att jag har inte kunnat greppa golfklubban, men nu greppar vi micken och hockeyklubban istället.
Ja, vi gör det, för vi tar oss in i hockeysäsongen. Och som vanligt när det handlar om Viaplay hockeypodcast, så är det inte bara de här rättigheterna som vi bevakar med NHL, Tre Kronor, Junior-VM och NHL med Stanley Cup. Utan vi tar ett brett grepp, utan vi går på SHL, hockeyallsvenskan, allt som är aktuellt. Och första pucken blir ju en liten tråkig såklart, för det har ju redan blivit en tränare i NHL som blivit avskedad, som har fått lämna sitt jobb. Han heter Mike Babcock och får inte stå i båset för Columbus. Han var ju ny anställd, han var ju tillbaka där. Efter
han har inte ens hunnit komma tillbaka.
Nej, det var in, ut, tack och hej för alltid, kan vi nog hoppas och säga, efter det som har hänt här. Det var ju ett mobilgate kallar man det för där borta, att han hade bett att få se då telefonerna från spelaren helt enkelt med privata bilder. Men hur ser du på det här med Babcock, Håkan, och det som har skett, och att han var tillbaka i världens bästa liga först och främst?
Alltså det kräver ju en hel del grundarbete och förarbete, och som vi vet så är världen är ju faktiskt inte speciellt stor när det hamnar inom ishockeyn. Det kan ju bara se på hur tränarna åker runt i klubbarna. Och han har ju varit borta delvis då under 3 år och vänta ut sin lön bara från Toronto väl. Och sen haft lite juniorverksamhet, för hans grabb är väl, har väl varit inblandad i det, va. Och har ju väl på något vänster givet det intrycket av att han liksom har lärt av tidigare misstag. Så att det var ju många skriverier och frågetecken runt när han vart kontrakterad av Columbus. Så att jag är både förvånad och inte förvånad, så att säga. För att ränderna går ju aldrig ur Kallamända. Och det visar sig återigen då, om nu alla informationer som slippar ut. För att det här är ju problemet i dagens läge. Det är ju så mycket rykten som egentligen byggs på den initiala nyheten. Så man vet ju egentligen inte riktigt vad som är riktigt och vad som är sant här. Men för det, nu påstås ju också att det här är ungefär samma tema som hände i Toronto, där han alltså bad att få se lite privata bilder för killarna för att hitta någon sån här familjekänsla för dem. Ja, vad det är för nu för dravel han ursäktar sig med. Så att man vet ju inte riktigt vad det är, men de facto är ju så att säga att det här kommer ju ge en enorm backlash i hela Columbus-organisationen. Och Babcock, som sagt, han är ju historia nu, det är ju ingen snack om det. Och sen så får vi se till sist, eller höra, den riktiga versionen av det här. För det är ju fortfarande så att, som Columbus sa, he resigns. Alltså han fick inte sparken, utan han var tvungen att, han gick av själv då innan han fick sparken. Så att det finns fortfarande, tycker jag, en hel del som man skulle vilja veta vad som händer i bakgrunden här. Men det är ju en bakläxa, så det skriker åt Kekäläinen, Bomedien och de som har kontrakterat honom från början. Och framförallt inte hålla honom i några tyglar. Hållit honom i nackskinnet. Vi vet vad du har gjort. Skärp det. Inte gå samma väg igen. Så att det tycker jag, det visar en stor brist i den organisationen, och det kan få vidare konsekvenser, tror jag.
Vad känner du, Erik, för känslor när du nu hör detta som har skett och läser om det? Känner du en lättnad eller känner du en frustration över att det kunde spelas upp igen med Babcock i huvudrollen?
Nummer ett, så är jag så glad och tacksam att de här unga spelarnas röster blev hörda. Att NHLPA och NHL tog det på allvar och gjorde en grundlig utredning och tog de här vittnesmålen av de unga spelarna, som Babcock då, tillbaka i maktposition, direkt börjar missbruka sin makt och tar telefoner från unga spelare och sitter alltså och bläddrar i minuter och tittar på privata bilder, och de är i beroendeställning. Och hela boken som jag skrev om Inkila, det handlar ju om det här. Det handlar om att det fortfarande förekommer på ungdomsnivå och tyvärr även uppe på seniornivå i världens bästa hockeyliga, där den här vidriga beteendet som Babcock har gjort både i Detroit och i Toronto, det här Håkan refererar till, Marner som då var i stort sett rookie, fick sätta karaktär på de andra spelarna i ett privat möte med Babcock. Sen gick han ut och sa till dem som hade fått dålig karaktär, sa, titta vad Marner skriver om dig. Och det är ju fruktansvärt härskarbeteende. Men just att han lurar alla, eller han lurar i alla fall Columbus ledning och säger att ja, men jag har gjort rätt introspektion och lärt mig av det här. Bullshit. Han har inte lärt sig någonting. Han är en absolut en av dem. Jag har hört spelare, Johan Franzén, vittna om att det är den vidraste människan han någonsin har träffat. Och det han gör, den här typen av maktmissbrukare, för att ni ska lära er lite grann av det här, är att han behandlar typ 10-15% av de som är högst upp i hierarkin jättebra. Och sen så hälsar han knappt på och skiter fullständigt i de som är längre ner i hierarkin. Och det här typen av ledarskap är det så glad att hockeyn, i det här fallet NHL, tar avstånd ifrån. Det här accepterar vi inte längre. Det är 2023, kom igen, vi måste uppdatera mycket mer respekt mot människorna. Och sen så kan man coacha och guida spelare till att bli bättre på isen, men grundläggande är att man respekterar medmänniskan. Så att jag kunde faktiskt inte somna. Det är också sån otrolig tacksamhet och glädje att det här tas på allvar och att såna här typer av ledare inte får vara kvar inom hockeyn. Och jag hoppas att det får verkningar längre ner även i ungdomsidrotten, och att ledare tänker till. Nummer ett, se människan och vara respektfull mot människan. Och sen kan man guida, framförallt med positiv förstärkning på isen. Men Babcock, jag skulle kunna dra 100 exempel vad han har gjort. Jag ska inte göra det nu.
Nej.
Men jag kan bara säga så här, att jag kunde inte somna. Det var också en otrolig lättnad, och jag somnade 3 upp 5. Men jag känner, jag är så glad att se er, och jag är så glad att det här tas på allvar, att vi slipper se den här Mike Babcock nog mer i en ledande ställning i hockeyn.
Men just ändå att han kommer tillbaka och får, eller fick en ny möjlighet. Mm. Varför kommer inte NHL längre när det handlar om ledarskapsbiten?
Framförallt att de är så svaga på att ge nya möjligheten. Vi vet ju alla, vi har pratat om europeiska coacher till NHL och sånt där, och det är ju liksom ett, det är ju nästan en skrattretande, va? Att man egentligen inte tittar på både kulturen, ishockeykunnandet och erfarenheten som många, både svenska, finska och tyska coacher har dels också. Så att bara av den anledningen att de inte liksom vågar testa något nytt. Det är ofta vi ser det, att man, du måste ju gå liksom ända nerifrån kanske något college-lag, du måste vara assisterande på farmalag eller komma upp och visa på framfötterna där, och sen kan du få en assisterande position i ett NHL-lag x antal år innan du får kliva upp. Så trappan upp är ju enormt hög, och har du en gång kommit dit upp, då sitter du egentligen i skyddad verkstad, känns det som lite. För dels har du väldigt bra betalt, så du får i Babcocks fall då 3-4 år med 5 miljoner dollar och sen får du komma tillbaks trots att du har fått sparken både här och där flera gånger och bevittnat, så att säga. Så att jag måste ju faktiskt säga det återigen, som alla säger, och instämma i tidigare talare. Alltså, egentligen så blir man ju chockad egentligen att det ska finnas så oerhört lite respekt för kunskap utifrån, och att man behöver lite nytänkande.
Ja, och just att det här skedde lite i Columbus när du var inne på det, där var det ju lite så, okej, vad häftigt de får en finländsk general manager. Nu har ju varit några säsonger där också då med Jarmo Kekäläinen.
Han har nästan suttit 10 år snart.
Ja. Men det händer fortfarande ingenting, och de målar in sig i samma hörn gång på gång på gång. Inte bara Columbus, utan det är ju NHL som står och stampar lite med den där biten.
Och det är John Davidson och Kekäläinen som är bossar då där i Columbus. Och murarna faller ju. Det är ju jätteviktigt att det som tidigare tystades ner, där offren var rädda för att prata, för att bli utsatta och tappa sina positioner. Nu vågar de här unga spelarna prata och berätta. Och då helt plötsligt är det förövarna som får stå med skammen. Tidigare var det offren som stod med skammen. Men direkt vi vågar prata, då blir det förövarna som får ta konsekvenser och ansvar för sina handlingar. Och i det här fallet så fick Babcock gå. Och Babcock-beteende av det bedrövliga slaget vi blir aldrig mer höra talas om.
Nej, och ibland är det ju, jag menar, säger man vill om sociala medier och allt annat, men det flyter ju ut på ett annat vis nu än vad det gjorde förr i tiden. Om du var coach för 20-30 år sedan så var det ju stängda dörrar och du kunde inte göra någonting. Nu sipprar det ju väldigt ut att lätt enkelt, det är som du säger Håkan, det kan ju också bli fel, att det kan spä på saker som inte är sanna, som blir sanna.
Och det är därför man måste göra grundliga utredningar, gärna av en extern part, alltså inte interna utredningar, utan någon extern part kommer in och säger, vad är det verkligen som har hänt, och lyssna med alla. Och tack till Paul Bissonnette som pratar om det här på Spitting Chicklets i podcasten.
Lyssnar du på den?
Jag lyssnar på den jättemycket. Ja. Och jätteviktig, dels att han tar de här utsattas parti och säger, det här är ju för jävligt. Har ni hört vad Babcock har gjort? Han går igenom telefoner. Och det som är intressant är att kaptenen Boone Jenner, han sa, nej men jag hade inget problem med det, för att han är i en annan fas av livet. Han har familj och kunde visa en bild på, det här är frugan och barnen och inga problem. Men för den som sitter där 19-20 år och är så nära sin dröm att få spela NHL, sitter med en maktmissbrukare, det är ju det som blir problemet.
Kanske inte heller har så bra bilder på telefon.
Exakt!
vilket vissa ungdomar inte kan ha.
Nej, absolut inte. Det är ju privat bilder, och det kan ju vara på partner. Ja. Någon kanske är homosexuell och har bilder på det. Mm. Någon har någon intima bilder när de älskar med sin partner, vad det än är. Ingen ska ju röra, och det är viktigt för alla ungdomar som hör på den här podden också. Ni behöver aldrig visa upp telefonen för en vuxen, och framförallt inte för någon ledare som ska ha kontroll på vad ni gör.
Nej, vi gör ett stort fet streck över Mike Babcock här som fick inleda den här podcasten. Tråkigt att det blev den punkten som blev nummer ett, men ändå lite skönt att det att gå vidare då för Columbus och för NHL som vi startar upp då i oktober. Det är väl start, vad blir det? 12?
10 oktober, och då är det direkt Crosby mot Bedard.
Ja, det har du ja, precis. Ja, det kommer bli en riktig höjda. Han ser fin ut. Vi kommer komma in på honom också, var så säker, både Crosby och Bedard. För nu går vi in lite då på den här supersäsongen som du nämnde den som, Erik. Tre höjdpunkt, bara rakt pang på, Erik, för dig.
Ja, men det är att få se, dels direkt se den här, alltså generationsstjärnorna, Crosby som är en av världens bästa genom tiderna, möter den här Conor Bedard som jag såg att du skrev på Twitter, Nikla, vilka handledare han har. Det är ju sån här prospects camp nu, han gjorde hattrick direkt och ja, det skottet, alltså han skjuter ju på ett sätt som Håkan Södergren kanske, du kanske sköt var tionde skott som han skjuter, varenda skott. Alltså han har ju en sån enorm precision och förmåga.
Ja, selektivt med nya.
Men Håkan gjorde det med träklubb.
Exakt, bara en sån grej.
Exakt, men just direkt i premiären att få se det här. Och så Erik Karlsson då som förstärker Pittsburghs försvar. Alltså det kommer ju bli en sprakande match.
Han förstärker han Pittsburghs försvar?
Nej, han förstärker
deras anfallet
från försvarspositionen. Men just det, och sen som jag var inne på, att få se Toronto utanför Nordamerika för första gången, Minnesota Detroit 8 va, i Avicii Arena.
16 november började.
Ja,
fyra dagar i följd.
Till 19. Jag och sen JVM då med den här generationen 0405 som var jättebra guldchans. Jag känner att jag bröt körschemat och sa det här.
Nej, det spelar ingen roll. Punkter var det.
Det var ju första gången.
Han sa det när vi kom in här också, Erik. Idag ska jag bara lyssna. Ja. Det är en sån klassisk grej inför varje podcast vi spelar in. Men det är en podcast och då ska vi prata hur mycket som helst. Såklart, det är dina höjdpunkter då, Håkan.
Ja, men det blir ju lite så här att man får prata hit. Men lite större penseldrag då, så är det ju så att jag tycker att det känns som att det är på något vänster någon det är en ändring på gång i NHL. Vi har ju sett nu de senaste åren då, lagen som har spelat här, att de har vunnit. Vi har haft både Tampa, vi har haft både Vegas nu också, som sagt. Passerat den här lönetagsgränsen och varit egentligen lite ofina, lite småfula skulle jag vilja säga i strategin, i och med att de har haft spelare som har varit skadade vid lugn tid och sett sig in dem i slutspelet och på så vis egentligen har utnyttjat reglerna lite, va? På något vänster kommer det kommer ju bli konsekvenser och sånt där, för att man pratar ju hela tiden om att man vill ha ett väldigt rättvist system. Det är ju det liksom salary capen bygger lite på också, dels för ägarna, dels för spelarna. Och nu börjar man hamna i den här situationen att man ifrågasätter hur det här har gått till lite. Så att det känns på något vänster som att det är någon politisk liten underton i att hela NHL kommer att ändras under ett par år. Vi har en ny ordförande i NHLPA, för detta borgmästare i Boston, för detta arbetsmarknadsminister hos Joe Biden här, som är väldigt skicklig och kommer att sätta lite tryck på hela den här organisationen NHLPA då, gentemot ägarna. Och vi går sakta men säkert mot ett nytt sånt här collective bargain agreement. Så att den politiska striden, det är en del som jag ser fram emot vad den tar vägen. För det är lite det här jag har sysslat med de sista 15 åren. Alltså det är det utanför rinken som jag har lärt mig allting. Ja. För det förra hade jag liksom koll på, tyckte jag, sen att spela och varit med lite ledarmässigt.
Det därför kallas för dirren också.
Ja, ja, jag har förstått det. För detta nu för tiden.
För detta dirren, ja.
Nej, men sen är det ju självklart då, och vad tar svensk hockey vägen? Mm. Vi har inte rosat marknaden de senaste åren, vilket innebär att vi måste ju stampa lite i backen och försöka få igång utvecklingen på hemmaplan. Vi släpper alldeles för mycket unga spelare till Nordamerika. Vi har inte den här mellangenerationen i svenska klubbar som är typ den jag kommer från, Djurgården, AIK, storstadslagen. Vi såg nog också här att Grauer i Frölunda började liksom spika upp varningsflagg på tavlan för att det är samma utveckling i Göteborg som det är i Stockholm under de senaste 15 åren, och det kan lätt smitta av till Malmö. Vilket innebär att då dyker upp ett problem. Va? Där är det också en stort. Och sen framförallt så säger jag just att få se vad NHL kommer spelmässigt att bjuda på den här säsongen. Nu har vi haft också, inte bara då att de har varit duktiga på att överskriva lönetaket, men vi har ju fått en form av arbetarhockey på ett annat sätt. Både Vegas, Seattle i år som kom till slutspelet, Colorado på sätt och vis också, så att säga, har ju varit genuint stora trupper som har varit otroligt tuffa att spela med. Det har inte varit som förut att du har haft en, två kanske väldigt ledande formationer och sen har resten varit vattenbärare. Nu är det, ja, det är trupper på 30 man i ett slutspel som är lika bra rätt över, och som man kan flytta typ schackpjäser på ett bredde bara för att spela rätt spelare mot rätt motståndare. Så att det ska bli spännande att se vad nästa steg i utvecklingen är, om de stjärnorna blir bättre eller lagen blir jämnare.
Mm. Nej, det går ju undan, det kan man ju minst sagt säga, när man har följt NHL. Och det är intressant att se när man har studerat SHL-staten också då, vad hockeyn är på väg hemma. För jag har det som en höjdpunkt, och det låter ju så där jättelöjligt att säga att man längtar till hockey-VM. För folk tycker ju att det är lite slentrian. Men den här gången, precis som du är inne på, Sverige föll alltså i kvartsfinal, kommer du ihåg det?
Mm.
Mot?
Lettland.
Lettland. Säsongen innan var vi ju på plats i Finland.
Då kom vi inte ens till kvartsfinal.
Ja, då föll vi mot Kanada i kvartsfinal.
Ledde med 3-0. Tamma.
Precis. Och hade missat slutspel.
Året var innan var inte ens i kvartsfinal.
Så att det är inte en semifinal på så många säsonger. Och lite det här att folk kan rycka på axlarna. Men ändå, vad är svensk hockey på väg där? Just för att få den här maktfaktorn.
Ja, och sen har vi alltid varit lite så här urskuldande och sagt, ja men vi gör det väldigt bra på juniornivå. Alltså det gör vi ju inte riktigt heller, för vi vinner inte va? Vi är ju egentligen placerade av både Finland,
Kanada
och USA. Så att det känns lite som bakfattet. Och som jag var lite inne på, och våra juniorer som är så bra, de spelar inte SHL längre. Eller Tre Kronor. De försvinner fort.
Ja. Jag satt och googlade på det nu när jag var iväg där, i och med att jag satt och förberedde lite inför junior-VM där. Att, vet ni vilka som var i final junior-VM senast? Det blev ju så många junior-VM i och med att det var pandemi och en ställdes in, så spelade man ju i augusti. Slovakien. Sen kom ju de vanliga. Nej, nästan.
Vad ser man då?
Ja, nästan.
Tjeckien.
Tjeckien var i final. Precis. Det i Sverige.
Mot Kanada.
Så där är vi, och Sverige följer ju en galen match mot USA där i bronsmatchen. Så att det blir väldigt intressant att följa våra landslag den här säsongen i supersäsongen.
Men jag måste bara kolla en sak här. Nu har du alltså varit läge och kolla på NHL-grejer, statistik, du har lyssnat på poddar. Var du solo på scenen eller?
Ser du inte det i ansiktet? Ja, det är ju underbart. Det är första resan utan barn på många, många år. Då hinner man göra hur mycket som helst helt plötsligt.
Det var där alltid. Var tog den vägen?
Helt övertänd.
Senaste medaljen för Tre Kronor, det var ju Köpenhamn, det här festliga mästerskapet när det blev guld efter straffseger mot Schweiz i final. Det är senaste medaljen för Tre Kronor, så det är verkligen dags nu. Och sen vill jag också slå ett slag för det här JVM-laget. Alltså om Leo Karlsson kommer lös och får spela JVM, vilket vi såklart hoppas på, att inte Anaheim norpa honom hela säsongen, då har de ju ett riktigt vasst lag. Alltså det är många som har varit med tidigare. Axel Sandin Pellika som kan styra, och Mattias Hävelid som tyvärr missar senast. Backarna som styr med sin högerfattning som kommer, och sen då Hugo Hävelid i målet bland annat, och Hellnemo två aktuella. Hävelid som vann J18 VM-guldet. Så den här generationen 04-05, de kan ju faktiskt vinna guld i JVM. Det är en realistisk chans. Så jag håller med om att det är ett mästerskap också att se fram emot.
2004-2005. Vi är där alltså. Det är de åren nu. Man tyckte ju att Oliver Ekman Larsson var ung och lovande. Liksom. Det var när vi började bevaka hockeyallsvenskan.
Han är fortfarande lovande. Han är så ung inte.
Nej, vi får se vad han kan hitta på den här säsongen. En del av en intressant hockeyvärld som ju har tagit sin början med SHL. Där det har rullat på nu då två omgångar. För de flesta alla lag har inte spelat två matcher. Det är väl HV och Modo som bara har spelat en match, om jag minns rätt då. Men jag vet att ni har studerat och sett väldigt mycket hockey de här dagarna. Det har ju varit COL som startade upp för ett tag sedan på våra plattformar. Men vi spänner blicken mot SHL lite. Vad är dina intryck där, Håkan, så här långt?
Intrycken brukar ju först komma efter 8-10 omgångar, så man kan liksom stabilisera sig lite. Och nu efter två här har man Linköping i topp, eller två är de väl för tillfället. Det är inte riktigt vad man förutspåts av alla diverse experter. Så vi kanske ska vänta lite med det signumet, men för jag har en känsla av att det kommer bli en uppdelning 7-7. Vi kommer ha 7 topplag som slåss om de platserna där uppåt, och vi kommer ha 7 som är lite på lite bakom och lite på nedansidan och ska greja sig från diverse sträck neröver. Så att jag tror som sagt att vi kommer få en liten uppdelning, för det känns så när man tittar på trupperna på djupet i laget att det är där vi är ungefär.
Men vilka är dina två favoriter?
Jag har sagt att Norrlandslagen ser jättebra ut alla tre. Färjestad och Frölunda är ju självklart med där uppe. Växjö kan du aldrig liksom räkna bort, va? De kommer vinna 7 eller 10 matcher med 2-1 eller 1-0 eller något där, så grejer de sig vidare ändå, va? Men det skulle vara intressant att se. Alltså jag är orolig för det, eller rättare sagt, jag ser en möjlighet att Timrå kan gå väldigt långt. Ja, jag tycker de ser jäkligt bra ut på pappret. Alltså bra linjer i spelet. Kanske lite bristande på backsidan då, som sagt, va. Men logiskt sett Färjestad-Frölunda i final.
För dig, Erik?
Ja, jag har suttit och njutit till att börja med av publiken. Vilka tifon det har varit. Det är lag som jag jobbade med tidigare, Färjestad. Harald Lyckner var med på TIFO, det var gamla hjältar, det var Kjell Glennert och det var historien som de lyfte fram där i Karlstad och uppe i Luleå med Linus Omark, frälsaren är tillbaka. Alltså elektrisk stämning där uppe i Delfinen som jag fortfarande kallar det för. Och Omark gjorde ett mål, jättefint, kanaliserade sin inre Patrick Kane, gick runt backen och skickade en backhand i gubbhörnet. Och lever upp till förväntningarna. Och, men även nere i Rögle som vann derbyt mot Malmö. Malmö kommer att få det tufft. De har lett bägge de här matcherna. Både mot Rögle i första matchen. Och även i den andra matchen mot...
Växjö?
Ja, mot Örebro var det den matchen de spelade. Okay. Och förlorade bägge de två. Och det är ju otroligt... tungt för de här bottenlag, både Leksand och Malmö. Leksand har haft mycket skador, att hamna i jagande bakvatten på en gång. Men uppe i toppen, som din fråga var, Niklas, där är det för mig Färjestad, vår vän Rickard Wallin som jag träffade i somras, käka middag med honom, underbart att se. Han hälsar så mycket till er två och till alla poddlyssnare också. Saknar de här tuggen, sa han.
Men
han har det ju bra där han är nu. Och de jagar ju... Vad blir det, 11:e guldet där i Karlstad nu då? Men de har ett riktigt bra lag och en stark centrallinje. Och sen har de ju Håkans gamla målvakt i målet, Carl Lindbom. Och alltså en helt underbar målvakt. Kommer att förädlas också under masken, målvaktstränaren där. Och börjar med två segrar. Prins Carl, som jag kallade honom i junior-VM. Men Färjestad, definitivt. Frölunda är också med där uppe. Enorma förväntningar på Frölunda, men Karl Karaktär Klingberg och Max Friberg visade vägen i hemmamatchen där i Skandinavium. Och ja, men mäktigt att se den förvandling som Roger Rönnberg och hela organisationen har gjort. Alltså ut med gamla trotjänare som har gjort mycket och vunnit för klubben, men in med nya friska takter och ett lite yngre lag som intressant att se om de kan lyfta hela vägen. Men det är mina två favoriter. Än så länge i alla fall, Färjestad och Frölunda. Och så vet vi också att under tidens gång Evertsson i Växjö kommer förstärka laget, så att Jörgen Jönsson, den största guldmakan, kan vinna sitt andra guld som huvudtränare.
Ja, men det känns som det är många som verkligen har spänt den där berömda bågen nu för att gå för det. Och det är ju, man blir ju ändå lite glad när man hör att du säger Timrå där också, för att det är lite häftigt och det är lite fräckt med... Mm. En ny lekkamrat uppe med lite guldambitioner kanske, men just hur mycket handlar det om också att veta hur man vinner? Det är ju bra spelare som har varit runt på många ställen såklart, men ändå.
Anton Lander är ju liksom lite av skutans skeppare där, va? Så att han får ju dra lite av det lasset och varit med och vinna lite. Men det där är ju lite, Timrå personifierar ju egentligen det man pratar om för redan för 20, 25, 30 år sedan. Det vill säga att ja, vi vet att vi måste släppa de här stora talangerna, men de kommer ju komma tillbaka, vi kommer ju få glädje av dem. Ja, det visar ju faktiskt att Timrå gör det. Nu får de tillbaka alla de skickliga spelare de har släppt en eller annan gång runt till andra klubbar. De har kommit tillbaka hem till fadershuset och ska försöka på något tillsammans då bärga någonting. Så att just där har vi ju en extra liten krydda i hela den här samlingen. De är inte bara skickliga hockeyspelare, utan de har kommit hem. Och då får man ju sådana här gemensamt mål kanske som man kan liksom sikta på och man kan bygga på. Så att jag tycker det verkar, jag tycker det är lite fräscht också med en klassisk klubbmärke mitt på bröstkorgen på tröjan där och den här medelpaliska tallan och allting, va? Det är kul att se. Så jag har varit uppe i den där gamla ladan och gjort många roliga matcher med
du tycker
gamla
det
andra spelare.
Uppe, du kan ju inte ens vara expert uppe, för du kan inte prata för du fryser så mycket.
Ja, där, men det var bättre när man spelar.
Finn
Lundström.
Ja, precis.
Jag gick mot Finn Lundström på kanten.
Oj.
Det är det, grabbar.
Det var tufft.
Då fick man lära sig ett annat.
Ja,
skydda sig.
Bulla Berggren, en dragning på blå linje från Bulla Berggren.
Jag tänkte säga det var ju alltid Leffe Strömberg, han kom ju alltid in för det. Ska vi inte ha Bulla? Kallas han för Bulla?
Ja, Bulla Berggren. Han körde vispen. När ni får lära er vem vispen är, då är ni reda på rörlinjen, för då har ni gått på dragningen.
Ja, han sa det, Leffe. Ska inte han vara med i studion alltid när vi var uppe i Timrå? På tal om Leffe, jag hörde honom i hockeytoto där. Han ringer upp honom för en periodanalys. Ja, jäklar vilken analys det var. Det var allting, du vet, det var...
Dyka ner i poolen och...
dyka ner i poolen, badtoffel i mittzon och allt möjligt.
Det var omarkt, men det var underbart. Sen var med i Sportbladet också på morgonen sen och hade en magisk sammanfattning. Det var som du sa, hans metaforer och beskrivningar av hockey är helt underbara.
Ja, ja det är underbart. Jag kommer ihåg en gång när han skulle skala av domarna som en banan, så han, när de skulle komma till studion efter sen. Men sen komma på att de var ju bra domarna, så han berömde dem istället där, Leffe. Så det är en härlig kille, underbar. Och hockey, det kan han titta väldigt mycket. Han är nog uppe i era timantal när det gäller att beskåda hockey, det tror jag. Men det är många som har sagt också att det är kanske till och med den bästa SHL-säsongen någonsin.
Ja. Men det kan det ju vara, för du måste ju betänka det, som sagt, hela det här KHL-experimentet är ju som sagt över för de flesta spelarna, definitivt från Sverige, va. Och sen får det ju då så säga många av de som inte är intresserade att åka dit att komma hit också, så att vi har ju väldigt bra importer i alla lag, vilket är positivt, för att då både lär och tillför om någonting till de svenska spelarna, så att därav så är jag mogen att instämma med föregående talare.
Men det är ju, om man ska blanda in lockout-säsongen såklart, då blir det ju lite orättvist.
Men du hade inte det djupet i laget som han har nu. Alltså nu värvar ju bra utländska spelare för att komplettera bra svenska spelare, plus att du har en ung generation som man släpper upp tidigt, så att lagen är ju mycket bättre generellt än de var när vi hade Sundin och alla vad de hette som kom hem här för ett eller två år.
Men historiskt sett, den här 04-05-säsongen, de lagen där, när Frölunda varm med Henke Lundqvist i mål och Daniel Alfredsson och Samuel Paulsson, och alltså det var ju som superlag, så det var ju på en helt annan nivå. Det var ju världsartister som spelade. Men just att småkarna är inne på, tack och lov så åker väldigt få. Det är några med helt utan moralisk kompass som fortfarande skriver kontrakt med KHL-lag. Ska vi inte gå in på nu, det har vi tagit avstånd från många gånger. Men just det gör ju att många artister, jag hörde Linus Omark berätta att hans dotter Stella vill hem till Luleå igen, och han vann ju mästerskapet där i Schweiz, men Stella fick bestämma, och hon är en stjärna som namnet betyder, och
det
är
latin.
Exakt, och det är Linus också, och den typen av artisteri och det mod han har, och vilken förebild det blir, och vilken hås det blir. Och du, Niklas, brukar ofta prata, titta nu Connor Bedard till exempel, hur de lanserar de här framtida stjärnorna. Linus Omark blir en sån där som sticker ut och gör att man sätter sig längst fram på soffan varje gång 67an är på isen.
Jag tycker det är viktigt, och det är en bra poäng där. När vi gjorde Hockeyallsvenskan som exempel, vi byggde ju spelare, jag menar, de spelade i Hockeyallsvenskan som var på en helt annan nivå än vad den är idag, men vi byggde ju dem till att de framstod som stjärnor, och de var ju otroligt bra. Jag tänker på Conny Strömberg.
Det jag tänkte, nu kommer du till Conny Strömberg.
Ja, men en lirare som hade någonting extra. Du hade ju Carl Söderberg i Malmö. Det fanns ju många där.
Ja, ja. Så,
och det gäller, jag tycker att man ska göra det i SHL också, frontade ordentligt, så inte blir det här, men vi hade ju Linus Omark, vi gjorde intervju med honom senast, kör honom igen. Bygg honom, det är han som ska vara Luleå, Lindberg i Skellefteå, bygg honom. Fronta inte det här mycket liksom, som det ska vara i Sverige med Janta, att alla är lika mycket värda, det är de. Men det handlar om att bygga produkten. Vi satt ju och pratade om det när vi hade podcasten en gång för något år sedan här. Man vet ju inte vem som toppar poängligan i SHL. Det där ska ju vara självklart, ja, men Omark leder nu med 5 poäng före det här. Bygg stjärnorna, det är så viktigt för intresset.
Men där tror jag också att SHL-organisationerna, som man nu får kalla dem, för att de är ju faktiskt tämligen stora arbetsgivare med stora organisationer, nästan lika mycket folk anställda på utsidan av rinken som på rinken. Där har det ju blivit en större uppdelning. Förut så drev ju sporten allting. Nu driver marknadsavdelningen, du har också en sociala medier-personer, 1, 2, 3 stycken som kan vara i klubbarna också, som har lite frihet att utöva sitt jobb på bäst möjliga sätt. Och det är klart att sätter man då av tid, gör spelarna medvetna om att, och det behöver man inte göra nu, för nu är alla tonåringar så vana vid alla diverse appar och Instagrammer och allt vad det heter som de kan ha glädje av personligen. Så att alltså medvetenheten, försöken att driva organisationer på ett riktigt sätt och som ett riktigt företag, de har ju blivit mycket större, skickligare, och framförallt så förstår de nyttat med det.
Vem är den största stjärnan i SHL, Erik?
Ja, men det är trollkaren från Övertorneå. Det är Linus Omark, och sen tätt följd av Henrik Tömmernäs är ju otroligt skicklig. Han har blivit bäste back i NLA 4 år där i schweiziska ligan, och kommer ta lite tag innan akklimatisera sig, men såg bland annat en skottpassning till Max Friberg senast i vändningen mot Leksand, och han kommer ju vara dominant från bakplan. Sen har du Oskar Lindberg, Patrik Karlqvist, André Pettersson, Jonathan Dahlén, Pudas, Verneau. Jag skulle kunna räkna upp många. Anton Strålman, veteranen, är tillbaka också i svensk hockey i HV71. Så att det finns ett gäng, men absolut profilera dem och gör dem till, ja, men magneter som unga tjejer och killar vill bli som. För det är också viktigt för rekryteringen att det finns de här lysande stjärnorna som man vill bli som.
Och vi har pratat lite stjärnor och lite topplag. Ska vi bara kasta in två lag som du tror kommer ligga där och nudda och försöka undvika kval, Håkan? Vilka lever farligt i SHL?
Jag har varit två lag på F i toppen, så är det två lag på M i botten. Jag tror Malmö och Modo. Modo liksom historiskt sett har nykomling alltid svårt att hinna komma in i det här. Och Malmö har under åren liksom varit i en nedåtgående spiral, va? Och jag tror som sagt, när inte ens bröderna Sylvegård tror på pappas bygge, då är det varsko, alltså, då är det hela varslande. Nej, så jag tror de får slita lite i botten och löper risk för att spela en avgörande sån där nedgraderingsfinal. Det var heter nedgraderingsfinal.
Ja, precis. Bästa sju där också, ja. Som har varit ångestkvalet. Vad är din åsikt, Erik?
Alltså, på förhand också lite vad man kunde ha sneglat. Nu har Modo bara spela en match, men otroligt kul att Modo tillbaka i finrummet igen. Heart of hockey. Men de kommer att, det blir ett år där de försöka undvika den här nedflyttningsmatcherna och börja etablera sig igen i högsta ligan här i Sverige. Sen är det Malmö som det kommer att bli oerhört tufft för dem att hålla sig kvar. Och sen Leksand, får inte de ordning på skadeeländet? Ja, men det blir en jobbig säsong för Björn Hellqvist och Challe, hans assisterande nu. Challe Berglund,
Challe Tjomme.
Ja, exakt, Tjomme där också. Det är en del djurgårdare där som, men de,
det ser du hur det har gått de sista åren, va?
Ja, inte bra där.
Men vad skönt på smeknamn förresten.
Ja, det är härligt. Men Karlberg och Charles Berglund tillsammans med Björn Hellqvist, att få ordning på det där maskineriet. De har släppt in 10 mål på 2 matcher, tappat 2 ledningar och sen fick nu, Vejdemo gjorde en tackling där på Hasa och blev avstängd i 3 matcher också. Det är så mycket som går emot dem, men vi vet vad drakar gör i motvind, och de får dra fram den gamla klyschan.
Vad gör de?
Lyfter. Eller störtar.
Underbart med de här gamla ordspråken och klyschorna. Vi kommer prata mycket mer om SHL, men där fick ni i alla fall en försmak om det. Underbart också, precis som du var inne på det, Erik, med publiken, att det är tryck på arenan. Hoppas det håller i sig nu, för att det har varit hockeyfest från norr till söder, och det är underbart. Jag tittade in lite i hajtanken också när jag följde någon match på C-more. Man får inte säga hajtanken, kanske folk blir irriterade, men vi kallar det för hajtanken.
Och dessutom, om du tittar på C-more, så var det väl bara svart trypta. Det finns ju
inte. Nej, precis.
Det var TV4 Play.
Det är mycket som förändras nu.
Ja, men det var, den laggade. Det blev svartruta faktiskt. Jag kollade på en match. Det blev helt svart i någon minut. Det var tryck. Och det är ju speciellt när det blev där. Men jag följde Bibic som en ny expert där. Och jag gillar honom för att han har ett lite annat perspektiv och vågar säga vad han ser. Och också den här nyfikenheten. Han ringde mig i sommar och sa, vad har du för tips? Och då gav jag faktiskt ditt gamla tips. Du gav mig, Håkan, första säsongen, att ha alltid ett S i rockärmen om ni kör fast eller börjar gå tomt, att man kan dra fram det. Så det tipset. Men annars var det dina ord också. Var nyfiken och passionerad och förmedla det. Men det var någonting jag skulle säga. Jo! Marcus Högberg, målvakten i Linköping, ja. Han har varit otroligt bra. Han är ju blir sån trygghet.
Det var ju förra året också.
Det var han också. Ja, men han startade direkt, pang bom, gjorde en sån här HV-match som han gjorde i fjol när han spikade igen totalt och gjorde, men också Jesper Pettersson, backen, som underbart. Han och Erika känner vi ju väl och
Erika Karlsson
som jobbar med oss också, ja. De har barn tillsammans, men just det här att han har börjat våga ta initiativ offensivt, finta skott på blå, går ner, finta skott igen och skickar över perfekta passningar över till lagkamraten för tom kasse. Så ja, men Linköping tror jag faktiskt inte kommer vara med i toppen, men de har fått en väldigt fin start i alla fall.
Mm. Ja, det är många suveräna målvakter, och Högberg, han släppte knappt en puck när han stod i landslaget. Kommer du ihåg det? Varenda match han spikade igen. Och, ja, men det verkar, det är en härlig kille också. Vi följer honom på nära håll i VM i Finland också, när han dyker upp på vårt hotell några gånger. Var trevlig att samtala med.
Men du? Ja. Hockeyallsvenskan, kom in på den.
Ja, vi ska göra det nu. Ja. Precis, ja. För vi har ju inga sponsorer, så vi behöver inte ha någon reklam här.
Jag är lite orolig att du liksom har tappat tråden lite här. Jag känner inte igen det riktigt, men du är lite rinkrostig alltså.
Vad säger du om Djurgården och Håkan?
Djurgården ska inte jag uttala mig om.
Nej.
Varför inte då?
Därför då blir ni bara sura.
Nej.
Vad tror du?
Jag tror det blir
premiär,
det blir
spännande. Premiär på fredag ska vi säga också.
Djurgården har samma problem som vanligt, som jag har sagt i ett par år nu, så sagt... väldigt bra veteraner som har kommit hem och tar ansvar och gör sitt yttersta för att klubben ska både överleva och gå upp igen, som sagt va. Fantastiska juniorer. Utvecklingen och utbildningen i Djurgården är magisk om du tittar på vad man drar fram va. Men du har inga spelare. För det första försvinner juniorerna för de är så bra till andra klubbar. Vi har ju nämnt de flesta namnen redan här. Men sen har du ingen, får vi kalla det, mellangeneration som kan riktigt byggas på för att om man går upp, behålla greppet och klara sig kvar. Och den situationen hamnar Brynäs i också. De har den här säsongen på sig, som sagt, men de tappar också de här lovande spelarna. De har inte männen eller generationen klar, för att det är för dyrt att ha ett sånt lag i Allsvenskan. Nu har de den här lilla bufferten som kan leva på ett år. Björklöven står inför samma problem. Karlskoga står för samma problem. De blir av med de här spelarna, Stackestad typ, och de här som kunde varit den typen. Så att där är utmaningen för hockeyallsvenska lag, som sagt, att få den egentligen strukturen i lagen som gör att man kan konkurrera när man väl kommer upp, om det är nu du som får chansen i det laget. Så att, men Allsvenskan som produkt lever ju kanske bättre än SHL gör, även fast det är fantastiska gestarter på SHL. Så produktmässigt, nyfikenheten, spänningen och allting, den knyts ju väldigt mycket runt hockeyallsvenskan i försnacket på den här säsongen, har jag uppfattningen av i alla fall.
Ja, men det är ju klassiska lag och det kittlar ju med det här, men jag tror också att det blir en ordentlig uppdelning i hockeyallsvenskan. Nu var inne att det skulle bli så i SHL då, med sju lag som kanske sticker. Den risken är ju väldigt, väldigt stor i hockeyallsvenskan med tanke på de lagen som satsar stenåt. Du har varit inne på Djurgården, varit inne på Brynäs, och Björklöven är ju där också, och AIK gör väl en liten satsning.
Ja, Södertälje är bra utmanare där.
Precis.
Också.
Precis. Alltså. Det
har lite 7-7 stuket där också, skulle jag kunna tänka mig.
Vad känner du, Erik? Vilka håller du som favorit i hockeyallsvenskan?
Ja, ni var inne på det. Det är Brynäs såklart, när Johan Larsson, som skulle kunna vara en toppspelare i SHL, ju, väljer att han har redan vunnit SM-guld med Brynäs. Och det kittlar inte att vinna ett guld till just nu. Han ville ju vara kvar i NHL, men fick inget bra roll och envägsbud där. Och då åkte han hem till Brynäs och vill nu vara... En av de som för tillbaka laget och upp. Och de har ju en veterankärna, som Håkan är inne på, som är väldigt stark. Ja, men Lindbäck i målet, och Bertilsson är ju kvar, och sen är Johan Larsson och Rudin och det Jakob Blomqvist och det gänget, och de ska ju driva det fram tillsammans då med Hjelstedt Niklas, som är en ny tränare då. Han har många år i Schweiz bland annat bakom sig. Så de är favoriter för mig. Sen är det då Djurgården. Jag vill bara snabbt säga att de här som har dragit, Carl Lindbom var inne på, Lekkerimäki har gjort två mål för Örebro, kul. Noah Östlund, börjar se vilken smart spelare.
Ögren.
Liam Ögren, som är i Färjestad, tyvärr skadad på försäsongen, så han har inte hunnit spela ännu. Men han kommer ju, och det är ju fyra killar som är så extremt bra. Och vi håller ju såklart tummarna att de får hålla sig friska och lyfta och verkligen förgylla den högsta ligan. Men går vi tillbaka till den nedre, så är det ju... Ja, men, Det är Brynäs, det är Djurgården, det är Björklöven, det är Södertälje. De fyra upp. Och sen har jag lite så Nybro, som är nykomliga, med min gamla kollega Tommy Samuelsson.
Ja, han är där.
Håller jag ett lite extra så tumme för det är ju en riktigt genuin hockeymänniska som jag hoppas att Nybro får fäste. Jag var nere och föreläste för deras ungdomsledare och föräldrar, och väldigt imponerad av organisationen, hur långt de har kommit i, jag menar, arbete för att skapa trygga och säkra miljöer, men också utvecklande miljöer. Så när man har varit nära och få en lite personlig koppling, så håller jag lite med hjärtat på Nybro i alla fall.
Ja, det är mycket Småland. Jag fick ett sms i somras mitt under fotbolls-VM. Då, jag var inne i det och jobbade hårt där. Då fick jag ett från Kalmar som ville ha en liten redogörelse om vad jag trodde om Kalmars möjligheter. Jag såg, tror jag, som nyckelspelare och sånt där. Jag var inte riktigt där just då. Att
ge
fick en
gratisplats också, så att, ja, det var ju lite överraskande dessutom.
Vita faktiskt, hästen fick, hade ekonomiska svårigheter. Och,
ja, för jag var lite också i Kalmar. Jag vet ju att de har satsat hårt här ett par år, men kul att ha dem upp också. Det är ju faktiskt 7 lag från Småland i SHL och Hockeyallsvenskan.
Stort distrikt.
Det säger jag inte bara för att jag är smålänning.
Men det har alltid varit ett stort hockeydistrikt. Alltså, när tittar du på TV-pucken och antal hallar och föreningar och sånt där, så i Småland tror jag är tredje eller fjärde distriktet i Sverige när det gäller spelare.
Sen är det klart att marknaden, den är ju tuff för dem med tanke på då HV som Lok och alltid varit i Småland, Växjö alltså då som är svenska mästare.
Det finns ju enorma diskussioner om ekonomi och utveckling av spelare, och det skiljer ju enorma summor också mellan SHL och Hockeyallsvenskan. Och jag vet ju att det förekommer ju diskussioner här om hur man ska ha lag, man ska ha 10 lag eller 12 lag eller 14 lag eller 16 eller 18 eller 20 och sådär. Men jag tror vi kan liksom glömma alla former av ändring av seriesystemet i förhållande till antal lag i de respektive toppserierna, de två toppserierna. Med tanke på att SHL sitter på sånt enormt bra TV-avtal. Det måste vara det bästa TV-avtal som har skrivits i idrottens historia faktiskt, det de har med TV4 och tidigare C-more då. Vilket innebär att om man ändrar seriestrukturen så ändras förutsättningarna för det TV-avtalet. Och då är inte det TV-avtalet så bra längre, för att då ser man upp det och då börjar man förhandla om. Och börjar förhandla om ett TV-avtal med TV-förening eller TV-bolag nu kontra för 10 år sedan, då sitter man lite sämre till.
Ja, det är en känslig mark, hela den här biten nu runt om. Ta handbollen som exempel. De fick inte någon TV-partner utan producerar allting själva. Och det är ju lite sådär också, nu är vi ju mitt i den här branschen med att producera TV, men det är ju inte bara det här, om man gör en studio en fredagkväll där och bygger upp någonting annat. Nej. Det kostar ju otroliga pengar att sända, och framförallt ha studios då, vilket jag inte riktigt...
Jag ska inte vara själv smart så att säga, eller själv... Lite självironiska var så att säga, det är inte så lätt att göra TV från en hockeyarena. Det kräver lite faktiskt, både kunskap bakom kameran, kunskap bakom på sidan av arenan och allting. Va? Så att det är ingenting du slår ihop på en vecka eller sådär. Det krävs lite förberedelse, inte bara tekniskt men också kunskapsmässigt rent omkring. Så att jag tror att folk, det ser ut att vara mycket lättare i TV tack vare att folk är så skickliga bakom kameran och i kontrollrummen. Så att, och det är inte allting som, det är inte allt guld som glimmar, det är inte det som man säger, va? Det är en rätt tuff bransch det här för tillfället som du var inne på.
Det är det, men det är fortfarande en stor dignitet både på SHL och att Hockeyallsvenskan är där bakom också. Det kommer bli stort intresse kring detta. Så får vi se då hur Brynäs tar detta med att landa i Hockeyallsvenskan. Vi har sett många storlag som har kommit ner ha en smekmånad som inte alltid är så trevlig faktiskt, utan det kan bli en liten smäll där också. Som du var inne på, Erik, så är det ju viktigt hur de styrs nu, Brynäs. Nu Johan Larsson hade en liten skada inledningsvis, men de kommer inte ha råd med så mycket smälla här inledningsvis.
Nej, och tyvärr så är han ju skadad nu och kommer inte vara med på fredag, Johan Larsson, om jag förstått det rätt. Och det är ju han, med den ödmjukheten, den här stubben från Gotland, alltså det är ju han som ska leda laget. Och det är ju inte så lätt, det är ju inte bara att åka upp och hämta poäng. Och ja, men ditt kära Djurgården såg, de ville ju göra verkligen, gå tillbaka direkt, det som HV71 lyckades med för något år sedan. Men när man inte lyckas komma tillbaka direkt, då blir det ju trubbel. Och ja, för Brynäs är det ju en otroligt viktig säsong. Och det också gäller att de här yngre, Theo Lindstein, backen exempelvis, och några andra unga killar liksom har blåslampan underifrån och driver på de här veteranerna, så att det blir den här sköna mixen av erfarenhet och ungdomlig entusiasm, och att alla är ödmjuka och köper in att de har en lång väg att vandra för att nå målet. Men det är ju definitivt en av favoriterna.
Det är det i Hockeysvenskan som alltså premiär på fredag. Vi kommer bevaka den här i Viaplay Hockey Podcast. Där huvudnumret för oss är precis som alltid NHL med den här säsongen då 23-24 som startar den 10 oktober. Vi har redan varit inne på att en av matcherna då är Pittsburgh mot Chicago. Erik Karlsson ny i Pittsburgh och Chicago, så har vi varit inne på Connor Bedard. Och Connor Bedard, 18-åring då, som verkligen kommer bli något att hålla ögonen på den här säsongen. Vad är mest spännande generellt, Håkan, om du blickar i horisonten lite längre bort?
Ja, den var ju en fråga.
Det blir ju lätt att ha Erik Karlsson har bytt, men Erik Karlsson har varit länge i ligan. Han har ju bytt lag tidigare också. Det är skitkul.
Nej, men jag tycker det är svårt egentligen att utkristallisera en eller två eller tre saker, som sagt. Ett som jag ser alltid stort är ju som sagt utvecklingen som vi var inne lite på innan. Vad är de olika lagen, hur man bygger upp lagen och liknande sånt där, va? Men sen är det ju vissa frågor som egentligen tycker jag är personligt intressanta. Ett: vad händer med Gabriel Landeskog? Kommer vi få se honom på isen igen? Det pratas lite vagt nu om att efter jul, det är eventuellt slutspel och sånt där, va? Och det vore väldigt, väldigt trevligt, för att det känns inte liksom riktigt att Gabriel ska behöva avsluta sin karriär på det sättet. Visst, med en gigantisk framgång i det skedet i slutspelet där och vinsten och allting, så sagt. Men att liksom inte kunna bestämma själv över när man ska sluta, det känns alltid lite tråkigt, tror jag, i det perspektivet. Sen är det ju framförallt som sagt, kan Vegas försvara det här guldet? Tittar du på deras trupp, va? De har ungefär samma lag kvar. Det är inte någon större utskiftning.
Det är Smith som är borta.
Ja, den enda, va, som de har blivit av med. Så att, och någonting måste du ju alltid göra, va, för att liksom förnya, för du kan inte gå i samma hjulspår hela tiden. Så det är en spännande sak. Och sen lite beroende på att jag har lite ont i en höft och sånt där, så har jag varit hos läkaren rätt mycket. Och det första läkaren frågade mig, den såg till mig och sa: hur i helsike kan målvakterna spela som de gör nu för tiden, sa han. Det är ju livsfarligt. Och då menar han på just skadesituationen på målvakter. I dagens läge är målvakter en förbrukningsvara i NHL. Och hur länge håller de här storstjärnorna? Vasilevskaya har burit Tampa länge. Alla de här målvakterna...
Hullmark kan han upprepa.
Ja, precis. Han Thompson som kom in där i Vegas. Nej, vad heter han då?
Aiden Hill.
De killarna som kommer ner som är stora, starka, står nere på knäna rätt så mycket. Hur länge håller de här killarna som har egentligen burit lagen väldigt mycket? För vi ser nu stora stjärnor, Price försvinner. Många stormålvakter som har kortare och kortare karriärer. Så att det är också en lite sån här spännande, men det är en intressant sak att tänka på och se.
Vegas vann alltså med sin femte målvakt egentligen.
Ja, så var det ju.
Alltså Robin Lehner kunde inte vara med, Logan Thompson... Det var en efter en föll bort, och till slut stod Hill kvar där och gjorde ju en supersuccé. Och de gick hela vägen, och Wild Bill, han var inte bara suverän på isen och en av kandidaterna till Conn Smythe, han var också den som var den stora stjärnan på festen efteråt.
Ja, han hade fest hemma i Sverige också då. Det var en stor succé när de visade upp bucklan i dina kvarter nästan här. Ja, i Märsta. Så det blir ju hyperintressant, och kommer ju vara där uppe också, men jag slår gärna ett slag lite för deras motståndare i finalen där, Florida. De var skadeskjutna i finalen, de var ju inte riktigt nära heller när vi satt och bevakade Stanley Cup-finalen i Viaplay med Florida. Vad tror du om dem?
Ja, men då kommer vara en av favoriterna från östra sidan. Tkachuk, han var ju så skadad. Matthews, som hade drivit laget känslomässigt och produktionsmässigt, att han kunde inte ens ta på sig utrustningen själv. Nej. Han fick ju hjälp att ta på sig utrustningen i finalen. Så det är klart att de tömde ju tanken rejält när de lyckades vända runt mot Boston och sen bara gick på vågorna hela vägen fram till finalen. Där tog det tvärstopp mot ramstarka Vegas. Men Florida, Forsling, backen, Oliver Ekman Larsson, de kommer att definitivt vara långt framme. De skulle faktiskt kunna gå hela vägen. Lite frågande, kan Bobrovsky, stjärnmålvakten, upprepa sitt fina spel? Spencer Knight, som har varit inne på rehabprogrammet, han har OCD, Obsessive Compulsive Disorder, så att han har fått hjälp med det, de så här tvångstankar och sådana har haft.
Okay.
Och det är en enorm begåvning i målet. Där har de ett stabilt målvaktspar. Om han får ordning på det, Spencer Knight, så definitivt Panthers. Annars är det ju New Jersey Devils på östra sidan med Bratske på ett nytt långt kontrakt. De har Meyer också på långt kontrakt. Hischier, Jack Hughes, den stora stjärnan. Devils, de gick till slutspel och åkte ut direkt, men tror de lärde sig mycket av det, och det kan bli en utmanare också från öst Vi kan inte räkna bort Tampa. Har du Vasiljevski, Viktor Hedman, Kucherov, Point, Stamkos? Det går inte att räkna bort.
Nej,
en sån.
Och nu är de faktiskt utvilade den här säsongen, ja, också. Det var länge sedan.
Ja, men de är rätt så. De har ju då blivit av med rätt mycket. Mm. Killorna var tungt för dem att få släppa honom. De är liksom en liten karaktärspelare som har varit egentligen tillsammans med Hedman och Stamkos, den som har liksom varit stommen i det här laget. Men jag säger det, alltså det är nästan som jag skulle vilja säga kan bli det mest intressanta när jag tänker efter här. Det är ju liksom slaget om New York. Du har tre jäkligt bra New York-lag. Både Islanders, Devils, Rangers kommer att vara i ett slutspel, tippar jag till slut. Alltså. Och tre lag plus Carolina därifrån i slutspelet. Det kan bli en riktig, riktig cirkus i New York den här säsongen.
Vad är det som du känner gör Rangers till ett lag? De gick ju för det i fjol,
ja, redan. Och så bytte de ut Galant här, men de har i stort sett så har de ju många spelare kvar. De lyckades signa upp de här unga killarna som jag tycker är viktigt. Lite av det perspektivet som Erik berättar, att du måste ha tryck underifrån på de äldre för att de ska prestera, va? Sen tror jag att både Kane och Tarasenko där var en liten för mycket fokus på den typen av hockey som kanske inte riktigt fick utslaget och kanske inte var så populärt inåt heller i laget. Så jag tror nu när Laviolette kommer där kan bli lite annorlunda. Så att, jag tror Rangers kommer att studsa tillbaka lite. Jag tror Islanders kommer att bli bättre för att de är lite på gång här, va? Man har bytt några spelare här. Bovillere, Bailey försvann också. Det kommer in lite nytt ungt. Så att du får lite mer tryck där. De har liksom, de glöms lite men de kommer ha en stark position på sin hemarena nu, va? Och sen Devils, som Elsa vill säga, spelar ju en fantastisk ishockey, va? Och får de med bara ungefär samma start som i fjol, va? Då kommer de vara med där också. Så att tre kejsarslag i New York, tippar jag.
Coolt.
Ja, det är intressant, för de hade ju problem i slutspelet som du säger. Och Patrick Kane, han går ju samma väg som du, Håkan. Han har ju opererat höften.
Ja.
Och han, det ryktas ju om att han vill tillbaka till... Han vill till alla möjliga klubbar. Han ryktas till höger och vänster. Han vill spela med DeBrincat i Detroit. Han vill hem till Buffalo igen. Och Buffalo med ledd av Rasmus Dahlin då, och Tage Thompson. De får ju en Devon Levi, den här härliga unga målvakten, tillsammans med Eric Comrie där i målet. Buffalo har ju missat slutspel massor med år i rad. Det är dags nu. Mm. Rasmus var ju gäst oss i våran, ja, studio. Hyperintressant. Vilken ambassadör för hockeyn. Han delar med sig av mikrodetaljer också. Hur han bland annat tar hjälp av Adam Oates. Så Adam Oates är en gammal storspelare som numera är coach.
För detta storspelare.
För detta, just det, bra.
Inga gamla.
Nej.
Alla är för detta.
Han är skills coach.
Han är skills coach nu, så Rasmus skickar.
Han har en enorm, jag vet inte om han har 50-60 spelare som han coachar, Adam Oates.
Precis, och han har till och med en stab med 10 stycken assistenter som hjälper honom. Men de stora stjärnorna som Rasmus, de får ju direkt till källan, och det är ju Oates hockeyhjärna då som hjälper Rasmus att, fast han är en av världens bästa backar, så vill han bli ännu bättre, och den inställningen älskar
han
ju.
Lever i den keepen, ja. Han är väl blivit utsett till bästa universitetsspelare två år på raken.
Två år på raken, ja. Och det är ju unikt, så han har något speciellt och kommer ge den här stabiliteten. Buffalo som, ja, men de vädrar väl en 6-7 målvakter här en säsong, på tal om ditt tema. Och jätteviktigt att målvakterna faktiskt nu för tiden inte bara gå ner på varje skott och på träning stå upp mycket mer, och det här spelet mot stolparna, gå inte ner i sms i tid och otid, utan gör det när pucken är väldigt nära, men annars stå upp och rädda puckarna både högt.
Herregud, vad många mållagstränare som får lära om sig nu då.
Det är både faktiskt att rädda pucken som kommer, men också att...
Tror du det var huvudsaken?
Ja, exakt, men också den här hållbarheten som du säger. Det går ju inte att målvakter som är 18, 19, 20 och 21 år måste operera höfterna för att de har suttit i ställningar som är inte alls bra för kroppen, men det får vi ta en annan podd.
Ja, men jag tänkte bara på det. Jag såg intervju med Carl Lindbom där i TV4 då, efter match de hade spelat, när han stod med kombinatet och allting. Man ser ju knappt huvudet. Nej. Det ser ut som en liten nålsöga, för att de har så mycket grejer på sig. Jag bara tänkte bara bära upp det. Det såg ut som att han hade tappat 10 liter den här matchen.
Ja, och, men alltså, även om utrustningen då är mycket större idag, så är det ju lättare än vad det var förr.
Ja.
Det var ju mycket tyngre att bära upp den gamla skydden med tag eller i benskydden och vanligt tyg, så att säga, allting, va?
Men du vet ju också nu när det har varit en värdetemperatur som är upp och ner hela tiden, och jag tror det var Carl Klingberg, han höll på att trilla ihop i Skandinavien. Han hade kramp för att det var så varmt. Man måste ha 2 resorb innan matcherna, så att det är många aspekter som man ska väga in där. Men om vi bara kokar ihop det då, favoriter på den västra sidan, inte 1000 lag, men vilka tror du, Håkan, om jag väckte dig?
Han helgarderar SHL.
Ja, om du har, jag väcker dig efter din höftoperation nu. Tvinga,
ska du ha slutspelslagen?
Nej, jag vill ha finallagen.
Ja, du får slutspelslagen. Okay. Carolina plus de 3 New York-lagen.
Ja.
I den. Du får Florida, Toronto, Boston, Ottawa i sin division. Du får Colorado, Dallas, Minnesota, St. Louis i sin division. Edmonton, Vegas, LA, Seattle eller Vancouver. Vilken vill du ha? Vilken sida på gränsen vill ni åka till?
Ja, men Vancouver vore lite trevligt.
Då tar vi Vancouver.
Eftersom de hade tufft i fjol.
Där har de. Tack.
Aha.
Säsongen är klar.
Har du förberett dig till den här podcasten?
Nej, jag satt faktiskt och bara hade inget att göra.
Nej.
För det regnade en dag. Jag kom inte ut på golfbanan. Då satt jag och gick igenom och så tänkte jag, fan, slutspelslaget kan vara kul att titta vad man har rätt.
Ja.
Ja,
spara det där, eller skicka ett sms.
Ja, det finns på band.
Det finns på band.
Ja, förberett dig fel saker.
Ja, men det är ändå en förberedelse.
Men fel blev rätt.
Ja, underbart. För dig då, Erik, kan du säga 2 lag?
Ja, 2
har väst, aldrig hänt.
2 västfavoriter. Gabriel Landeskog tyvärr dras med den här knäskadan, och kommer inte han tillbaka, nej, men då kan inte Colorado gå hela vägen. Han är så viktig med sitt ledarskap och vad han bidrar med på isen. Så jag säger Vegas Golden Knights igen och Dallas Stars. Alltså, de har tyvärr lite skadeproblem fick de i slutspelet, men kan de hålla sig friska, Artinger i målet, de här fina backarna där, Miro Heiskanen, och kanske det kan komma fler. De har ett väldigt bra draftval, och sen har de här kedjan med Robertson och Hintz och allt vad de heter. Jag tror Dallas kan bli riktigt läskiga för alla lag. På östra sidan, alltså Boston, tänk, de var överlägsna grundserien och åkte ut direkt, och nu tappar de Bergeron, de tappar Krejci. Alltså det är en 1-2 punch utan dess like. En av de bästa.
Hall Foligno.
Så de, det blir verkligen en prövning, men de har ett starkt målvaktspar, så Wayman Ullmark är kvar, och sen backsida med McAvoy och Lindholm och gänget. Men jag tror inte att de går till slutspel, men de vinner inte Stanley Cup. Jag säger så här: New Jersey Devils och Florida, de 2 är favoriter från östra sidan.
Ja, visst är det kul att sitta och spekulera lite.
Underbart.
Ja, jag har faktiskt skrivit upp Edmonton, Florida. Ingen pratar om Edmonton nu. I fjol var det lite sådär. Det måste ju någon gång, så måste det ju vara dags för ett kanadensiskt lag att vinna. Vad var det, 93 senast?
Nu hittade de en keeper i år med Skinner där, som fick en rookie, va? Som är lite billigare och har ett tag till, alltså de kan nyttja.
Och så Ekholm.
Ja, precis. Så att de har ju byggt för det framtiden lite, va? Och det är klart som sjutton. Det är ju som droppen som urholkar stenen. Alltså, du måste fortsätta pröva bara. Och har du den besättningen de har på offensiven, så ja visst, då måste du bara förstärka defensiven. Bra keeper, aldrig en nackdel att ha. Så att jag tror att de börjar på väg också, som sagt. Sen är det frågan om bara Dreisaitl och McDavid måste vara fräscha hela året och producera de här 150-160 poäng. Så är det.
Ja.
Sen fick de han Connor Brown, va, från han som var i Toronto och Ottawa. Det är också en sån här kille som kan funka bättre än de hade. De mixar ju lite med han Puljo här. Vi trodde att det skulle bli något. Sen det gav vi mig upp, och sen har de haft lite andra spelare runt omkring där. Nugent Hopkins och det. Så att, de har breddat stallen, kanske klarar sig. Och det här är ju lite det. Och nu ursäkta att jag spekar ut lite här. Men du har i år alltså en jäkligt tight lönesituation för alla lagen, för att du har höjt väldigt lite. Du har betalat av den här escrown som de har haft, och man har kommit tillbaka liksom. Nästa år så räknar man med att det ska vara nästan 87. Jag till och med förberedde, jag skrev här också. I år är 83,5. Nästa år tror man att det ska vara 87,5. Det är 4 miljoner. Det ändå ger lite utrymme. Du ser att de börjar redan skriva kontrakt med spelare för nästa år, för att var så bara säkra på att de får de här klara. Och sen ska det upp till 92 miljoner året därefter. Vilket innebär att nu ser de en möjlighet att börja investera i spelare. Så att det här är liksom lite det här perspektivet som man börjar titta på, som händer utanför banan, som har inverkan på banan.
Snackar vi dollar?
Vi snackar dollar!
Dollar. Kul! Jag hörde han sa i Jönssonligan, Vanheden.
Vanheden, ja.
pissetassa eller annat sånt där.
Lysande sitt.
Lysande är det. Ja, det kommer en lysande säsong, det kan vi vara övertygade om då, som kommer kulminera redan i november då för svensk del med matcher i Avicii Arena Globen 16, 17, 18 och 19 november, och Toronto är ett utav lagen. Detroit kommer hit, Ottawa och Minnesota.
Det är inte Toronto, Detroit på lördag klockan 2 eller sånt där, va?
Men om inte den var på fredag, om inte jag minns.
Ja, men det är en bra match. Det är alltid bra matcher, så att säga, i förhållande till USA-tid också, va? Både våra tider och USA-tider, tror
jag. Ja, jag har ju det här. På torsdag så är det Ottawa mot Detroit 2005. Fredag så är det Detroit mot Toronto 2005. På lördag 17.05 Minnesota mot Ottawa. Och så avslutar vi på söndag 14.05. Toronto mot Minnesota. Det är alltså på kvällen där, så att de behöver ha den matchen tidigt. Så att det blir ju härliga fester. Jag vet inte om det är utsålt då, men det är väldigt många biljetter sålda, även fast det kostar skyhöga priser.
Skjortan!
Som smålänning så är det dyrt, och så man får hoppas att man får arbeta på de här matcherna. Vi kommer visa dem på via Play.
Jag har bekanta som kommer, rätt sagt lite familjerelation på min sons sida, som kommer från Toronto, eller som kommer från Minnesota och åker hit.
Oj.
Och de köpte biljetter, alltså de gick in på nätet och kollade om de kunde köpa biljetter här. Nej, det kunde de, men det gick de via Minnesota och fick köpa sina egna, för de har såna här season ticket holders. De fick köpa billigare biljetter genom egna organisationer på matcherna här än vad man ju fick göra på nätet här. Så att, men de kommer
hit. För jag vet att William Nylander, när Jonathan Lindqvist intervjuade honom, han visste inte hur många biljetter han skulle behöva fixa, men det var ju många. Men jag tror i och för sig han har råd, men det kostar mycket, det gör det. Men ni är välkomna också att följa det via tvn eller plattformarna som det kommer att visas på. Förresten så kan vi göra en liten antydning att första NHL-studion kommer bli lördagen den 14 oktober. Och det är inte helt bestämt, men det luktar att det blir Ottawa mot Philadelphia Flyers där med matchstart 19.05. Så den 14 oktober tar det sin början. Erik sitter och funderar lite här.
Jag sitter och längtar. Alltså dels att få se de här spelarna igen på så nära håll. Alltså den nivån de håller. Och att Toronto ledde av de här superstjärnorna Nylander och Matthews och Marner. Deras passningar och mottagningar, deras förmåga att lösa, växla tempo. Det kommer ju bli magiskt kul. Och även... Det är synd att biljetterna är så dyra, måste man väl och säga. Jag var inne och skulle köpa, de kostade över 2000 kronor. Och då satt du i annexet typ. Alltså det var de billigaste biljetterna, kostade över 2000 kronor. Så det är ju extremt dyrt. Man önskar att det var billigare så att fler barn och ungdomar kunde åka och titta också. Men ja, jag är väldigt glad att vi får se dem på nära håll. Och att vi har börjat prata hockey. Det är ju hockeyterapi.
Ja, vi är tillbaka. Helt enkelt, comeback. Minns du någon comeback som du gjorde när du var spelare, Håkan?
Efter någon avstängning, menar jag.
Ja, efter någon
jag ska alltid hålla på med sånt.
Inga skada hade inte du.
Nej.
Nej, men det är alltid speciellt med ditt comeback. Man vet inte riktigt var man står.
Ja, nej, men så är det ju alltid. Det är ju samma säsongstart, det är alltid så också. Speciellt när du kom hem, hade varit på såna här landslagsläger där du skulle in och spela och liksom kände att, hur spelar man nu? För då hade man spelat ett annat spel internationellt. Nu skulle man tillbaka i harva i serielunken och sånt där, som man uttryckte sig då. Så att, nej, men det finns alltid utmaningar var man än börjar om.
Ja, och alltid den där, undra hur bra han har blivit över sommaren här. Är det en ny hierarki nu i laget? Har de gått förbi? Precis. Och man var alltid, sen stod det en vecka, sen var allt som vanligt.
Exakt.
Jag kommer ihåg den här junioren som satte sig i bilen när jag hade spelat i Pixbo. Typ var inne på min 8:e säsong och jag skulle hämta upp honom till första fysträningen, och det blev lite så här tyst i bilen, och så slog han mig på låret och sa: är du laddad, Niklas? Det var fysträningen måndag, jag säger. Hade jobbat 7:30 till 16:30. Ungdomlig entusiasm. Det är underbart.
Ja, det är
det.
Och de här fjärilar i magen. Carl Lindbom sa inför sin premiär där i Färjestad att han var nervös innan, men det släppte när matchen gick igång. Och det är ju inte farligt att vara nervös, utan tvärtom, det är hela systemet som förbereder sig. Och jag kände också lite nervös inför det här. Och det har varit underbart att sitta och lyssna på er. Och nästa gång ska jag prata lite också.
Ja, kan du inte göra det?
Ja, precis,
jag vet
att
du kommer få svårt att hålla tyst. För just på tal om det här med ungdomlig entusiasm, så är det ju värt att notera att Jaromir Jagr gör en säsong till.
51 år gammal.
51 år. Hur gammal är du, Erik?
Jag är, 12 dagar äldre än Jaromir Jagr. 3 februari fyller jag Jagr 15 februari. Ja. Minns ni att för 5 år sedan satt vi och pratade om det här och jag sa Jagr kommer spela till han är över 50 år.
Ja.
Håkan, du var lite frågande men...
Och du sa NHL, sa du.
Nej, sa jag det? Ja, kanske. Vi ser att båda fick rätt.
Killen, han kan ju inte ha några höfter.
Hur är det möjligt? Ja, men han är ju ett unikum på många sätt, va? Ja. Han är ju världens största hockeyröv bland annat. Det är inte många som har.
Nej, träningsnarkoman.
Ja, och sen har han kanske inte råd heller, va? Det är han som äger klubben, ja. Just det är han som drar in stålarna.
Han är med första matcherna, säljer lite säsongsbiljett och sen så hoppar han. Nej, det är ett unikum. Häftigt, en del av den här breda hockeyvärlden som vi ju bevakar i Viaplay hockeypodcast. Det här var avsnitt nummer 357, så det finns lite att göra om ni vill gå tillbaka. Om ni uppskattar det här samtalet mellan Erik Granqvist, Håkan Södergren och mig, Niklas Gide, så är ni välkomna att göra det. Så får vi se lite när vi kommer tillbaka, men vi ska ha det mer frekvent än uppehållet mellan 30 juni 2022 fram till dagens datum. Det lovar vi.
En sista grej bara. Ja. COL.
Ja.
Ja, för så här är det. Alltså Växjö vunnit 4-4. Färjestad 3-4. SAIK 2-4. Och Ilves har vunnit 4-4. Jonas Gunnarsson är mål, där gamla HV-målvakten har gått rent. Men det är ju 24 lag nu i COL. 16 gått till slutspel. Och just nu är alla...
Konstigt format är det.
Det är konstigt, men alla tre svenska lagen är i slutspel nu. Ta med det ut i sommarvärmen.
Det är klart det ska göra det. Och man fick inte, jag skrev SAIK en gång. Då fick jag en tillrättavisning då. För det var, de trodde det var det klassiska bandylaget.
Skellefteå.
Ja. Nej, Sandviken.
Ja.
Jo, men sa jag SAIK?
Ja.
Ja, men det var en förkortning. Okay.
Ja, precis. Jag förkortade också.
Skellefteå har vunnit 2-4.
Säg bara AIK där uppe.
Ja, ja just det, exakt. Mm. AIK.
Och sen säger de Solna AIK.
Precis.
Ja. Men de är utanför, det är ju ingen Stockholmslag AIK, det är ju Solna.
Hur ska du kunna runda av där?
Du är Djurgården, va? Nej, det är bara att säga så att vi ska vara på ett möte om 30 sekunder, mina vänner. Så att jag tror att vi måste...
Men börja mötet utan oss?
Nej.
Nej. Precis.
Det är väl så, det tror vi har med oss, direktören, helt enkelt. Kul att ni är med oss också där ute. Vi uppskattar det jättemycket och tackar så mycket för allt stöd vi har fått, uppmuntrande ord om att komma tillbaka i poddsfären. Där är vi ju nu med avsnitt nummer 357 som är till ända. Njut nu av all hockey som ju har dragit igång och kommer att dra igång. Så hörs vi snart igen på återhörande. Tack Håkan, tack Erik.
Tack.
Andas och njut.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.